This whole seminar, we're talking about marriage and marriage relationships. But before I came, we decided we would also have 1 hour about dating. I realize most of you have, if dating means being with someone, planning to, just before you get married and dating a girl or a boy and then deciding to get married, and you've already done that, you might think, well, this is going to be information that I don't really need. But I'll tell you, there's so much confusion in the world, and we're all there to help other people, that if we could review some of the basics about dating, because you have daughters and sons and friends, and your pastors have people you want to help, I think it would be good to just talk briefly as Christians about the dating relationship. And so it is a beautiful thing, but it's also like electricity. It's a beautiful thing, but it can blow your arm off if you don't date well as a Christian. So we'll talk about that now.
De här dagarna handlar ju främst om äktenskapet, men vi bestämde också att vi skulle prata lite om, jag har väl ett bra svenskt ord? Att sällskapa, tycker jag, det är fint. Och underanvänd, nu för tiden. Alltså, även om många av er kanske känner att ni har passerat det här stadiet, så är det ändå bra. Alltså, vi har en del av oss barn som är i det här stadiet eller kommer dit. En del av oss, många av oss har vänner som kanske är i den åldern, och för oss pastorer är det viktigt också. Alltså, jag sa ju det här är någonting positivt om man tänker sig att det här är ett sätt att lära känna någon innan man gifter sig. Men det är också någonting som har, så där det finns risker, och där det som kristen går att få väldigt vilse.
The Bible is a beautiful story. It was written over 1,500 years. It starts in Genesis and ends in Revelation. And it tells a story of how God created humanity and marriage on the first day He made humanity. How God promised a Savior for 4,000 years, and then the Savior was born to save us from our sins, to win us back to God. And then how that good news spread, and how it applies to everyday life, and how heaven is our home. That's the story of the Bible.
Så Bibeln är en väldigt vacker historia. Den är skriven under 1500 år och börjar ända från början. Börjar med syndafallet, men det börjar också med hur Gud skapade människan och mannen och kvinnan för varandra och äktenskapet. Hur han gav det första evangeliska löftet om frälsen som skulle komma, och så fick de vänta i minst 4000 år, och så föds frälsaren. Och så ska det här budskapet om förlåtelse för synderna och evigt liv, om hur himmelen är människans hem, spridas och tas emot av människor i alla tider och alla omständigheter.
So the Bible was not written as a rule book for dating.
Så Bibeln är inte en regelbok för hur man dejtar eller sällskap.
And if you are a believer in God who loves you and sent his son to save you, and you look into the Bible to find out a rule book for dating, you can get very confused.
Så om man som kristen tänker, jag vill göra Guds vilja, och sen börjar leta efter regler i Bibeln, så kan det vara väldigt förvirrande.
Think about the very first couple.
Tänk på det allra första paret.
Adam and Eve.
Adam och Eva.
How long did they date?
Hur länge höll de på att dejta?
30 seconds.
En halv minut kanske.
He had looked for a mate in the among the animals, and he could not find one. God put him to sleep. That's usually how men find their wives. They just check out. And then God made a woman and brought her, and he said, "Woo, bone of my bone, flesh of my flesh."
Adam inser att han är ensam. Djuren har någon som är lik dem, men Adam inser att han är ensam. Och Gud lägger honom i en djupsömn, och så skapar han Eva, och så vaknar han och säger, åh, fantastiskt.
In Sweden you've had a lot of refugees come. Have you got to talk to any of them about their arranged marriages?
I Sverige har vi mycket invandrare. Nu är det någon av er som har talat med invandrare och fått höra om deras arrangerade äktenskap när föräldrarna kommer överens?
Have you, David?
Yeah.
Okay. Can you tell us anything about how they say that it works for them? And
kan du berätta om någonting om hur de beskriver det och hur det funkar?
Have to learn to love each other.
måste lära sig att älska varandra och lära sig att lita på varandra.
Who picks the bride and the groom, the parents or grandparents or the brother?
Vilka som väljer vem man ska gifta sig med?
I think it's if they have love and the parents, the parents pick.
Om man har kärleksfulla föräldrar så är det föräldrarna som.
When I was a young American single man, I did not believe in arranged marriages, but now that I'm a father, I think it's a great idea.
När jag själv var singel så tyckte jag att arrangerade äktenskap verkar jättedumt, men nu när jag är pappa så tycker jag att det kanske är ganska bra.
And sometimes it blows my mind that it's still really happening.
Och det är någonting som är överraskande när man tänker på att det här fortfarande är väldigt vanligt i världen.
Because my culture is all about self-choice.
För min kultur handlar bara om det egna valet.
That's pretty much the way it is in Sweden.
Och vi menar att det är ungefär så i Skandinavien.
Norway, Europe and America. Right? So we're together on that. That's very different than the Bible too.
Det är annorlunda än Bibels modell också. Eller det Bibeln beskriver, ska vi säga.
Most of the marriages that are represented in the Bible are arranged.
De flesta äktenskapen som vi läser om i Bibeln är arrangerade äktenskap.
So if you read the Bible and you're from Western culture and you're thinking about what does it say and how do you date and what would be the good insights from God, you can get a little bit confused.
Så därför är det svårt att applicera det på vårt moderna samhälle.
Abraham and Sarah are in the first book of the Bible and they had a son named Isaac.
Abraham och Sara känner vi igen från Bibelns första bok. De föder en son som heter Isaac.
Abraham said to his servant, go to my family and find a wife for my son.
Och Abraham säger till sin tjänare, gå till min familj och hitta en hustru åt min son.
Imagine what it would be like to have not your parents but your parents' servant pick your bride.
Hur skulle det vara att inte ens det är dina föräldrar som väljer utan dina föräldrars tjänare?
But Abraham prayed to God and so did the servant that he would guide them to the right person for Isaac. And this is what he said, Lord, deal with me in kindness and truth.
Men Abraham och även tjänaren bad till Gud om att valet skulle bli klokt, att Gud skulle vägleda dem. Och det de bad om var, Herre, ge mig vishet och sanning.
So the thing that's the same is that they look to God for help with this challenge to find someone that you could spend the rest of your life with happily.
Så den likhet vi kan se mellan deras situation och vår, det är att de vänder sig till Gud och ber om hans hjälp att handla och välja klokt.
Think of the book in the Bible called Ruth.
Tänk på den bibelboken som heter Ruth.
She had married an Israelite man, but she was a what? From what country? Remember?
Ruth hade ju gift sig med en israelit, men från vilket land kom
Ruth? The what? Moabites. She was from a different country, a different people altogether, right? And her husband had died, and she was brought back to Israel.
Hennes man hade dött, och så skulle hon, och så kom hon ju tillbaka till Israel. Hon valde att följa med sin svärd.
And her mother-in-law Naomi was her Dr. Phil.
Hennes svärmor Naomi var hennes Dr. Phil som lärde henne om relationer.
So her mother Naomi and Ruth, they came back from Moab after the drought to Israel and they lived in their hometown, which was Bethlehem.
De kom tillbaka till Betlehem efter den här svåra torkan.
And there was a rich old bachelor.
Och där fanns det en rik gammal ungkarl.
Who was a very good man.
Som var mycket snäll.
And Naomi gave Ruth, her daughter-in-law, all of this advice on how to show Boaz, the man, that she was interested in him.
Och Naomi ger Ruth en massa råd om hur hon ska kunna visa den här Boaz att hon är intresserad av honom.
And say, Naomi said that when he's threshing out the grain and he's excited and happy with all of his people, go there. When he's drunk a lot of wine, when he falls asleep, take the edge of his robe and pull it up over you and say, will you marry me?
Hon säger åt honom att du ska gå till honom när de har skördefest. och de har druckit vin och han blir sömnig och så ska du dra hans mantel över dig och säga, vill du gifta med mig?
So are you going to tell your daughter that's the way that she's supposed to court somebody?
Det är ett jättebra exempel, är det så ni vill ge råd åt era döttrar att göra?
You see what I mean? If you look to the stories, you've got all these different stories, right?
Ni förstår vad jag menar här, alltså att det finns en massa berättelser men inte några regler för hur man ska göra.
What you do have in the Bible though is that the physical relationship of having sex is meant for marriage only.
Men det vi hittar i Bibeln som är tydligt, det är att den fysiska delen, att ha sex med varandra, det är någonting som är avskilt just i äktenskapet.
It says in the Bible that the Old Testament people of God, it was a sin to marry someone who had no faith.
I Gamla Testamentet står det till och med att det var en synd att gifta sig med någon som inte trodde på Herren.
But in the New Testament it's not a sin to marry somebody who has no faith.
Men det hittar vi inte i Nya Testamentet.
But it creates a huge challenge.
Men det innebär en stor utmaning.
Because you have a very different, and you're deep in your heart, you have a very different value and a very different viewpoint of the world around you.
För att i våra hjärtan så bär vi på olika värderingar och olika syn på vår omvärld och livet.
And marriage, as God created it, is the closest relationship you'll ever have on earth.
Och äktenskapet som Gud har skapat, det är den närmaste relationen som du någonsin har med en annan människa.
And faith is a very deep, personal thing that God creates deep in your heart, that the trust in Him as your God, right?
Och våran tro, våran kristna tro är någonting djupt och väldigt personligt som Gud skapar i vårt hjärta.
So when you're dating, if you pick somebody that doesn't have that faith deep in their heart, you're going to have a room that they don't like to be in.
Så om du dejtar någon som inte själv är troende så kommer det att finnas en del av dig som de inte känner sig hemma i, dit de inte kommer.
So sometimes it'll feel like you're living next door to each other as neighbors rather than lovers.
Så ibland så kommer det att finnas ett avstånd mellan er, ni är grannar snarare än ett.
So if somebody is single and they're looking, I'm saying these things to try to help them really make finding someone who has the same faith a very top priority.
Så till de som är singlar och letar efter en livskamrat så säger jag att det här är någonting som är viktigt och borde vara en av de högsta prioriteterna.
Now just think about, do you watch American movies, love stories like The Notebook, that movie came out 10-15 years ago? When you go to get a movie, do you a lot of times get a movie that Americans make about love stories? So how does a love story go in America or in Western society, I think? How does a love story go when you watch one on the screen? How does it go?
Hur beskrivs en kärlekshistoria på film?
Boy meets girl.
Pojke och flicka träffas.
They go out and do something together, like the park or a movie, or they work at the same place.
Gör någonting tillsammans, en aktivitet, eller så jobbar de på samma arbetsplats.
And in the first 30 minutes of the movie they have sex.
Och under de första 30 minuterna av filmen så har de sex för första gången.
Then their relationship gets complicated.
Och så sen blir det en massa trasser, komplikationer.
Maybe not because they had sex, but it's complicated. And they try to figure it all out.
Så försöker de lösa problemen.
And the movie ends where they've kind of figured it out.
Och så slutar filmen när de liksom har hittat tillbaka till varandra.
Some movies end with a wedding.
Några slutar med ett bröllop.
But many of them do not.
Men många gör inte.
But they're already physically very active with each other.
Men de har redan blivit fysiskt väldigt nära varandra.
And the idea of a commitment for lifelong to be one's partner is very much in the background or not even in the movie.
Och tanken på att det här är en livslång relation, det är någonting som inte uttalas eller överhuvudtaget inte finns med.
If we are not talking with each other about relationships and about commitment and the beauty of a commitment like we did yesterday and the value of it and the importance of that being before everything else, then our children and our teenagers and our young adults, they are going to struggle because they and everybody around them is watching what the world thinks is the way it's supposed to go.
Om vi inte talar om det vi talade om igår med våra barn och med varandra, alltså det är så viktigt med den här hängivenheten och tvåsamheten, att man är trogna mot varandra. då kommer de bara att få höra världens syn på det hela.
When you first fall in love with somebody, there are hormonal things that happen in your body that make you blind.
När du blir kär, när du blir förälskad i någon, så händer det saker rent hormonellt i din kropp som gör att du blir blind.
It's a wonderful intoxication.
Och det är en härlig berusning.
You also are very physically attracted to the other person, and that's a wonderful intoxication.
Och förälskelsen innebär också en stark fysisk dragning till den andra, och det är också en härlig berusning.
Intoxicated people might make great lovers.
Och berusade människor kanske är bra på att älska.
But if they're intoxicated, they make terrible lifelong partners.
Men om de är berusade så är de inte så bra. How do you mean?
I'm about to say.
Okay. Alltså, det är inte bra i långa loppet.
So, and so this what God wants for all people is that they would have a happy marriage at every level, the deepest level all the way out for the rest of your life. So what God wants the two people to do that meet, he wants them to make sure that they are living on the same page with one another in all of those areas that you have to think through and talk through together.
Gud vill att vi ska vara lyckliga i äktenskapet på alla nivåer, och därför måste man ta hänsyn till massa olika saker när man väljer partner.
And when a couple in with a very sane mind is ready to promise to another person, each of them are ready to promise to the other person that they'll live the rest of their life with them like their parents would. They're going to be a one family. Then God says you get a present for doing that.
Och när två personer har tänkt igenom det här ordentligt och beslutat sig för att de vill lova varandra evig trohet, då har Gud en gåva till dem.
If you're willing to commit to be like a family member to that person, you get to have sex with them.
Om du är villig att lova att du ska vara den här personens familjemedlem, då är sex en gåva som du får.
Why do I say that? I say that because of Genesis in the first marriage. He says, he brought her to the man, and the man said, this is bone of my bone, flesh of my flesh. She will be called woman, for she was taken out of man. And then that verse, chapter 2:24, it's repeated throughout the Bible. Therefore, a man will leave his father and mother, joined to his wife, and the two will become one flesh. And that one flesh is expressed in the sex act. It's expressed that way. It's shown that way. But the commitment's what makes you one flesh.
Och anledningen till att jag säger det, det hittar vi i första Mosebok. När Adam och Eva förs samman av Gud, och han säger därför ska man lämna sin far och sin mor, och han och kvinnan ska bli ett kött. Och det här med ett kött, det skapas av löftet man ger till varandra. Och sexualiteten är ett uttryck för det löftet, men det är inte sexualiteten som gör en till ett kött, utan det är liksom det här löftet till varandra.
So when we're talking with our young people or each other about the dating relationship, maybe a way to help young people understand this is to tell them, how long do you want to be happy with this person?
När vi ska prata med unga människor om det här, då kanske en bra fråga kan vara, hur länge vill du vara lycklig tillsammans med den här personen?
Well, 60-70 years if we get to live that long, right?
Då kanske de säger, ja, men 60-70 år om vi blir så gamla.
Now, if you're going to pick somebody to live with you for 60 or 70 years, how careful might you be?
Om du ska välja med någon som du ska bo tillsammans med och leva tillsammans med och dela med allt tillsammans med i 60-70 år, hur noggrann ska man vara när man väljer?
You need to be pretty careful, right?
Väldigt noggrann, eller hur?
So, what happens when people get physically, I'm still harping on this, when people get physically active very quickly, like the movies and the world tells us, is that they stop working on the deeper issues because they're so passionately wanting to be together physically.
Det som ofta händer när man tar det här i fel ordning, alltså att man först blir fysiskt intima, det är att man glömmer av att jobba på de andra sakerna som är jätteviktiga om man ska leva tillsammans under lång tid.
And sometimes if they get physically active right away and they date for 6 or 8 months and they have been deciding if they're going to marry, they marry just about the time all the intoxication of infatuation wears off.
Ibland är det så att när man då dejtar intensivt och man har sex med varandra och man är jätteförälskade och så kommer man fram till att man vill gifta sig efter 7-8 månader, då är det ungefär efter bröllopet som förälskelsen börjar svalna.
And now they're married and they realize they haven't worked through the deeper issues.
Och nu är de gifta och så inser de att de har liksom inte pratat om de här svåra, djupa frågorna.
So, the idea is if you're a Swede, you go online and you get somebody from America where you can't be together, and you have to talk by email for a year. Right? And then you can talk through everything, right? Eric, I heard your story last night, and they met each other. We want to make Eric tell the story.
But, yeah, tell the story.
They met online, and she came over with her mother to Sweden and then went back, and then they had to spend a lot of time getting to know each other by writing, by talking. Is that the short story? Yeah. It's very powerful, though. It's very valuable. I'm not going to stand up here and say that I came today to tell you, dude, you should online date.
But I will tell you that this date online is the right way.
But I will tell you, I've married about 12 couples that met online, and almost all of them are very stable.
Men jag kan säga att jag har gift, tror jag, 12 par som träffades online, och när jag tänker på dem så har de liksom stabila, trygga äktenskap och relationer.
Because the systems that make you ask you all those questions, make you answer them, make you think through what's important to you, and they actually help people sort out what's important to them, and their by what you put in the machine, it actually screens away people that you would get distracted by, who might be a hunk or a fox.
Det finns någonting i själva det här systemet, att man fyller i saker om sig själv och vad som är viktigt för mig, som gör att själva urvalssystemet väljer bort människor som kanske är jättesnygga, men som kanske egentligen inte passar ihop med mig.
So, the point I'm trying to make is that God says, wait, and focus on the mind and the heart with a person more than you focus on anything else. But he certainly expects that once all of that is figured out, that he throws in there this great present of having the only human being in the whole world that you can have a physical intimacy with. And then you've got the, when in Texas we say, you have the whole enchilada.
So det jag egentligen vill säga, det är ju att vi ska visa tålamod och lära känna varandra på djupet, en människas personlighet och hennes hjärta. Och sen om det är någonting som vi vill ha, då säger Gud att då finns också den här stora, fantastiska gåvan som är sexliv.
This long talk right now is everything about just the top people. Modern examples of Western courtship are very different than biblical examples, and I'm explaining what I mean. Okay, so I answered my own question.
Jag svarade på min egen fråga på ett väldigt långdraget sätt.
So basically it goes like this. Get to know each other very well and to love each other's soul and then love each other's body after you say I do. And now you have the whole enchilada and it's a lot more fun and it's a lot happier.
And en kort sammanfattning är, lär känna varandras själ. Och älskar du den så kommer ni också att älska varandra.
How long do you think people have been getting that wrong? Did I interrupt you? Were you? How long do you think they've been getting it wrong? Ever since Adam and Eve fell into sin. It's not just Western people, right? We get it backwards. You can read it all over the Bible, how people got it backwards. But I want you to open your Bible in the New Testament to 1 Thessalonians chapter 4. I want you to see one place where God talks about it so that you see this. And you can understand that this is on the heart of God, that people would not treat someone as if they were married to them until they're married to them. And it's a great gift that he tells us this.
Ibland så är det lätt för oss att tänka att det här är ett nutida problem med sexuell omoral eller att man har sex utanför äktenskapet. Men det ser vi att så är det inte, utan det har alltid funnits. Om vi slår upp det här bibelstället då, 1 Thessalonikerbrevet 4.
Will you read 1-8 in Swedish when you get there?
Sure.
Chapter 4. 1 Thessalonians. Paul wrote this letter to a church that he had started by telling them about Jesus, and then he got run out of town. It was in southern Europe, down there, in the north part of the Mediterranean Sea, in Thessalonica. And he is telling them that they should take care of their body like a beautiful temple of the Lord, and God wants their body to be sanctified, and they should not lead another person to misuse their body by fornication, which means being physically sexual with somebody before you get married to them. So go ahead.
Från vers 1 då. För övrigt bröder, ni har lärt av oss hur ni ska leva för att behaga Gud. Och det är ju så ni lever.
Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Detta är Guds vilja, att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär, liksom bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa, utan Gud, som har gett er sin helige ande.
Is there any thought in that verse that makes you want to ask a question about what he means?
Är det någonting där som ni skulle vilja fråga? Vad menar Paulus med det egentligen?
Vers 6 kränker sin broder. Vem är brodern?
Same verse 6. Who's the brother who's getting injured? I'm not sure about the word in English.
Defraud.
Defraud.
Does it say defraud? Mm-hmm. I wondered about that. I have the same question. I wondered about that too.
Mm-hmm. It seems that what he is saying is that to defraud is to act like you're going to give somebody something that you're not really going to give them.
Det verkar som att man menar att förorättelsen här är att man låtsas ge någonting till någon som man i själva verket inte ger dem.
The idea would be that in this case that a woman would be physically active with a man she does not intend to marry.
Så just i det här exemplet, en kvinna som är sexuellt aktiv med en man som hon inte har tänkt gifta sig med.
It might also mean that she is just physically tempting him.
Det skulle också kunna vara att hon bara fysiskt frestar honom.
But she does not ever intend to be his wife and fully give herself to him in the covenant of marriage.
Men hennes avsikt är inte att någonsin gifta sig med honom och ge sig till honom.
And so for her and for him, because anything that applies to the woman applies to the man.
Så för henne och för honom, för det som nu gäller kvinnan gäller ju också mannen.
Sexual contact, it doesn't just mean intercourse, it means petting and all that. That uncleanness, sexual contact is a plaything for her. It's a toy.
Så i det här exemplet så behandlas det sexuella, det handlar inte bara om samlag, utan det sexuella som en leksak, någonting som man leker med varandra.
So yesterday we had the pastor's meeting. We're talking about talking to teens about sex and talking to girls about the way they dress.
Så vi pratade med pastoralkonferensen, så talar vi om att hur talar man med ungdomar om sex och även om klädsel.
And girls know when they're dressing in a provocative way, trying to get the sexual attraction from men, the attention from men. They know when they're dressing. Usually, when they're dressing that way to try to get men to gawk at them.
Ofta är man medveten som kvinna om man klär sig på ett visst sätt att det här gör jag för att få uppmärksamhet.
And that's a way of defrauding them too, because they're creating sexual desire in other people that they don't intend to be their wife.
Det är också ett sätt att förorätta. Man skapar en åtrå som man inte egentligen vill gå vidare med.
So I'm married to this brunette in the back.
Och jag är gift med den här brunetten som sitter långt bak.
And in our marriage, if she wants to provoke sexual thoughts of me, it's fair.
Och om hon då i vårt äktenskap vill skapa åtrå hos mig, så det är inget fel med det.
But it's not fair for her to do that with any other man.
Men det är inte schysst att göra det mot någon annan man.
But also we can do that through touching and all kinds of sexual life. That's what that passage is about. Don't defraud somebody. Don't do that. And it's so it uncovers the biggest sin involved in sexual activity outside of marriage is selfishness.
Det här pekar ut egentligen den största synden vad det gäller sex utanför äktenskapet, och det är egoism.
Okay.
I just want to say I've heard a lot of people. I can say first in English to Don, and then I'll say it in Swedish. I've heard a lot of people say here that a lot of young girls say, well, I don't dress this way for attention. I think I look nice in this, and this is how I like. And it's not my problem that you have such a problem with your lusts that you can't stop looking at me. That's your problem, not mine. and you, what do you want me to be, like a Muslim woman and dress in a, like put a sheet over me, because you just, it's like becomes like Muslim countries where women can't even show their ankle, otherwise they might get raped. And people get very offended when you tell them, you know, the way you're dressed is not appropriate. They think it's like, that is the man's problem, not my problem. Although I agree with you, but I'm just saying what I've heard a lot of people say here. Jag sa bara att jag hörde många som säger här att jag tycker inte att jag försöker provocera eller dra uppmärksamhet till mig själv, utan bara, jag tycker jag ser fint ut. Och det är inte mitt problem om han tittar på mig och så. Det är hans problem, det är inte mitt problem. Och ska jag vara som en muslim och ha en lakan över mig för att jag vågar inte visa knä, annars kommer jag bli våldtäkt. Eller kommer jag bli... Så att det är många kvinnor som jag har hört som är väldigt upprörda när folk säger det. Liksom, vadå? Jag tycker jag ser fint ut. Och det är inte min liksom, åsikt att dra uppmärksamhet på ett sexuellt sätt. Men det är liksom hans problem när han tänker så. Det ska inte sätta mannens... Liksom, att han har inte, vad ska man säga, självdisciplin, eller att han är liksom, det är mannen som har en svaghet, och det är så, nu ska jag ta ansvar för mannens svaghet och så.
Men, ja. Säger du det?
Alltså det sättet att resumera, det försvaras ju av massmedia till exempel, och brottsmålsadvokater och alla det som försvarar det sättet att resumera.
Jag tycker att man rör ihop två olika saker. Alltså, det, som Ron sa här på konferensen, att djävulen talar ofta halvsanning. Det här är en halvsanning, tycker jag. Alltså, självklart är det ju så att även om en kvinna klär sig som en prostituerad, så berättar det ursäktar ju inte att en man beter sig illa. Men däremot är det en dum risk. Och liksom att man istället för att tänka på vad kan jag göra liksom för att hjälpa mina medmänniskor, så tänker man, vad har jag rätt att göra? Mm. Så att det är liksom en halvsanning. Så att man blandar ihop det här då. Om vi då skulle säga då, om jag skulle säga till min dotter, det där är olämpligt att ha på sig, så ska man säga, ha, så du menar att om hon klär sig så har en kille rätt att tafsa på henne? Självklart inte. Utan jag säger bara att det är dumt att klä sig så. Så att man blandar ihop två olika saker egentligen. Och jag menar, det tror att vi måste vara jättenoga med att förklara att vi säger ju inte, ja, nej, men gängvåldtäkt, det kan man ju ursäkta liksom, om hon är full eller hon har för kort kjol. Det är inte det vi säger. Utan vi säger bara att man ska se till sig själv. Vad kan jag göra? Mm. Så där tror jag är viktigt, för att, precis som du säger, få direkt händer till om man tar upp det här.
As long as I know the summary.
Egotism. I would say egotism.
Okay.
You're looking at your own rights rather than your own responsibility.
Rather than love.
Yeah, rather than responsibility, taking responsibility for your own actions.
And right, and love those people that you say it's their problem. If they do have a problem, I want to love them by not making it worse for them. Love really answers so many of these things that we say and we do. So, we're gonna just sort of wrap this part up. This last line here, there are some very wholesome social and psychological reasons that sex comes after marriage. And one of them is that you really get the person to think through their life with you rather than to turn that thinking off. And you also show them that you value their soul much more than just their body. And it's a very powerful thing to make people work on growing together as friends, rather than growing together as lovers, because growing together as lovers is really easy when you are best friends. It's really hard to stay together as lovers when you end up being enemies, because you never really figured each other out. So it's very valuable. God wanted us to give us a gift by saying, you will work on it. If you
det finns liksom viktiga psykologiska och sociala faktorer som talar för att man ska vänta med att ha sex. Därför att då blir man intresserad av att lära känna en andra på djupet. Om man istället börjar med att ha sex, då blir det viktiga. Och man stänger av det här andra. Och så sen upptäcker man sen, oj, vi är ju alldeles för olika.
I think what we have to deal with a lot here in Sweden, and maybe in United States also, that people will then say, well, sex is the main thing. And if you get tired of each other after that first period, that's no problem. You go to a new partner. Sex is the main thing.
Kan du säga på svenska också?
Ja, att det vi har att göra med ofta är här i samhället, det är ju att folk ser på sex som det huvudsakliga, alltså det är det som är det.
Det är det som är förhållandet.
Ja, alltså, och så om man tröttnar på varandra efter det, så ja, då går man till en ny partner, liksom. Varför ska det vara fel? Vi kan väl bestämma vad som är rätt.
And I think you're just making a statement that's how those problems develop in a society. Yeah. You have a lot of broken hearts and broken feelings that go along with all of that.
Men är det inte så också att även, jag är övertygad om det i alla fall, att även icke-kristna söker den här livslånga relationen. Det är väldigt få som säger, min ambition är att träffa någon ny varje år. Utan man har ändå den ambitionen, men man vet inte riktigt vad man ska göra. I'm thinking that, even though that is true, it's also true that non-Christians are also looking for lasting relationships. And even if they end up changing partners often, that's not really what they want.
There's something empty.
They also say a lot here that you have to live together to see if you're compatible, to see if you really could get married. You have to try it out first. Or you have to have sex first to see if you're sexually compatible. What a disaster to marry someone you haven't had sex with, because maybe you're not sexually compatible, and then you'll be... So they think that that's the way to see, are we right for each other, to live together and have sex, and then if that works, okay, well then we're right for each other. They think that, right? Don't a lot of people...
Yeah, sure.
Men många tycker man ska leva sambo på ett sätt. Kan vi faktiskt gifta oss? Det måste vi prova först att leva sambo ett tag. Eller vi måste ha sex först för att se om vi passar varandra. Vi kan inte passa sexuellt, så därför ska vi inte gifta oss. Så det är viktigt att prova sig fram och se. Och sen om jag vet, ja, vi har bra sex och vi kan bo tillsammans, ja, då kan vi gifta oss. Att de tycker det är helt galet. Folk jag pratade med sa, aha, men du bor inte ihop med en kvinna. Nej. Och ni hade inte sex innan? Nej, jag var i USA, han var i Sverige, definitivt inte.
Ja,
men
vadå?
Hur funkar det då? Men vad? Va? Ja, men ja.
Funkar inte.
No, I just say that, you know, people ask me, how in the world? You didn't live with him before you married him, you didn't have sex before. How could you possibly move and marry someone? Because I believed it was God's will, and I prayed about it. And I was very convinced of that, and I had no worries about that. God's way is the best.
To say to someone at the altar, I will be your best friend because God is with us and I will be with you the rest of our life, even if I discover there's some things that are hard for us to figure out, is a beautiful promise.
Att lova inför Gud vid altaret att jag ska leva med dig och älska dig även om vi kommer att gå igenom svåra tider och upptäcka saker som vi inte vet om nu som är svåra, det är ett väldigt vackert löfte.
And God wants people to the idea that you have to live together in order to find out if you're compatible is a half truth. You have to find out if there's some areas that are going to make you non-compatible, that they usually have to do with your moral foundation and your attitude.
Och det här med som vi hör oss ofta i vårt samhälle, att man måste ju leva ihop först så man känner varandra och vet hur man passar ihop. Det är också en halvsanning. So vi måste lära känna varandra väl för att veta om vi passar bra ihop.
So we would say you need to have a long courtship, long enough to really know the person, right? To really know them.
Så jag skulle säga det att man behöver lära känna varandra över tid för att verkligen veta om det här är rätt person.
And then the things that about living together, like in the same space, you can, in knowing them a long time, you can see what some of them are, and then some of them are just funny. Like squeezing the toothpaste in the middle and leaving your clothes all over the house. And you know what I'm saying? You're kind of messy and the other one's really neat. And we go through all those things when I do pre-marriage counseling with people. But actually, some of the fun in early marriage is discovering those things. And already, because the promise holds you together, you have this promise that there's nothing we won't figure out how to... We said this yesterday. There's nothing we won't stay together and try to figure out how to fix, how to work it out. So it's the marriage is the promise, and the promise is the marriage. And when you say, well, I'm just going to try you out and see if you're compatible, you're saying, I'm not a very good promise maker. See what I mean?
De saker som man tänker att man ska ta reda på med andra genom att bo sambo, det är egentligen små saker.
om han städar och plockar undan studsiga strumpor eller om hon trycker mitt på tandkrämstuben eller så.
We all have
det viktiga är ju att det är löftet, det ömsesidiga löftet som håller äktenskapet ihop. Och har man det, då kan man stå ut med att någon klämmer fel på tandkrämstuben. Dessutom, nu är det ju plast också, så det är inget problem. It's plastic now, the toothpaste.
Yeah. So, my experience is only my experience. But my experience, and a lot of people that come to me to ask to be married are already living together. But my experience is, you need to live together for about a week to figure all that stuff out. Not about 5 years.
Det här är min erfarenhet. Det är bara min erfarenhet. Men de som jag talar med som vill gifta sig, som redan bor tillsammans, saker de pratar om som de har lärt sig om den andra, det är sånt man kan ta reda på en vecka. Det behövs inte 5 år.
When people live together a really long time and they say they're trying to figure out if they're compatible, I've never said it, but I always want to say, do you really want to marry somebody that dumb?
Men folk säger att de har bott ihop flera år och funderar på om de verkligen är rätt för varandra. Då brukar jag säga, är du säker på att du vill gifta med någon som är så korkad?
Or that selfish that they wouldn't promise that they'd be with you for the rest of your life.
Eller så självisk att de inte vill lova att leva med dig resten av livet.
And I've never said it, but maybe I've said something like it because I am pretty blunt sometimes.
Jag har aldrig sagt det, jag bara tänkte, men kanske något liknande. Ibland är jag.
I'm gonna move on for that one.
Nu ska jag fortsätta här.
Okay, so we're gonna talk just briefly. We got time? We're gonna talk briefly about if you're still out there choosing that you want to think of things, some things through as you're trying to plan to spend the rest of your life with someone as a Christian. If you're going to marry somebody who has no faith at all and doesn't want to have faith, just think of a couple things. Number one, you have a different source for truth.
Några saker då för den som är tillsammans men inte gift med någon som inte är kristen, eller någon som kanske inte är tillsammans med någon eller dejtar någon men letar efter någon. Några saker att tänka på. Om det är så här, då har man olika källor där man söker efter sanning.
This is what I mean. Every human being has experience as a source of truth.
Så här menar, det här är vad jag menar. Alla människor har sin egen erfarenhet som en källa till sanning.
We all believe certain things to be true, like it's not nice to walk up and hit somebody in the face.
Vi kan komma överens om olika saker, till exempel att det är dumt att gå fram till någon och slå dem i ansiktet.
If you spend more than you make, you're going to be in trouble financially.
Eller att om du gör av med mer pengar än du tjänar så kommer du att få finansiella problem.
Being mean is not right.
Det är dumt att vara elak.
Being selfish is not right.
Det är dumt att vara självisk.
Being kind and loving is what everybody should strive for.
Alla borde sträva efter att vara snälla och vänliga.
We have common ground in a lot of areas with every human being. But then there's this area for a Christian called the Bible.
Vi kan ha mycket gemensamt med precis alla människor, men sen finns det en sak som den kristna har, och det är Bibeln.
And when we read the Bible, we experience God's love.
När vi läser Bibeln så kan vi känna Guds kärlek.
We get insight about the fact that there's an old sinful nature and a new spiritual nature, and that God loves us anyway, and He put His Son on the cross for us. And when Jesus says something is right or wrong, that's our loving Savior that says it, and we believe it.
Då får vi insikt om att Gud har en frälsningsplan som han har utfört. Och Gud sände sin son som dog på korset för våra synder och sedan uppstod. Och det här gör att det Jesus säger blir väldigt värdefullt för oss.
I've had some very mature couples come to me that were dating.
Jag har haft en del väldigt mogna par som har dejtat och har kommit till mig.
Where he was an atheist. I'm thinking of one couple, but I had two or three of these so far. He was an atheist and she was a Christian.
Det har några exempel på det. Han var ateist och hon var kristen.
And they loved each other very much.
Men de älskar varandra väldigt mycket.
But I said, if we're going to do pre-marriage counseling, we're going to talk about source of truth and what you believe. And he was happy talking about that. And he liked to have a place that was safe to talk about it.
Jag sa att jag vill... Som del av den här föräktenskapliga rådgivningen så vill jag att vi talar om de här olika källorna vi har till sanning. Och han som var ateist, han kände sig trygg med det. Han tyckte det var intressant att prata om det.
And I said to him, do you have any problems with her being a Christian when you marry her? And he said, yes, there is one problem I have.
Och då frågade jag honom, har du något problem med att gifta dig med någon som är kristen? Och sa, ja, det finns ett problem.
He said, I don't want her to believe that I'm going to hell.
Alltså, jag vill inte att hon ska tro att jag hamnar i helvetet.
And he said, I don't want my kids to believe I'm going to hell.
Och han sa, jag vill inte att våra barn ska tro att jag hamnar i helvetet.
And I said, I can't help you with that.
Så det kan inte hjälpa dig.
Because hell and heaven are real places, because I'm a Christian pastor telling you that, and that we really believe that you're saved by grace through faith in Jesus Christ, and until you turn toward his love and accept it, because he loves you so much, he died for you, you're not going to be in heaven.
Så det kan inte göra någonting åt, därför att himlen och helvetet finns på riktigt, och vår väg till himlen går genom tro på Jesus Kristus.
He did not get angry. He knew that I did not mean it as an angry statement.
Han blev inte arg. Han visste att jag inte sa det för att förolämpa honom.
They were very honest with each other and very open and very loving. And they dated another couple of months and then they mutually said we just can't do this because of that one reason.
De var väldigt ärliga och väldigt kärleksfulla mot varandra, och jag tror de höll ihop några månader till, och sen kom de gemensamt fram till att det var bättre att gå skilda vägar på grund av just det här skälet.
He knew that she had a source of truth that he did not accept.
Han visste att hon hade en källa till sanning som han inte accepterade.
3 years later she met a Christian man at our church and they have 2 little boys and they're very at peace and happily married. I hope God finds him, right, and he is saved. But it's because they talked it through. They didn't make a huge, long relationship where they would have this friction for the rest of their lives in their own home. So I was very proud of both of them, even though I feel for him.
Hon 3 år senare så träffade hon en kristen man i vår församling, och de har gift sig och har 2 barn. Jag hoppas att Gud finner även den här mannen som jag samtalar med. Men jag är också stolt över båda egentligen, för att de fattade ett klokt beslut.
If they got married, it wouldn't have been wrong, it just would have been a challenge.
Och om de hade gift sig, då hade det inte varit något fel, men det hade varit en utmaning.
And they would have a certain room in their life and in their hearts that they did not spend time in with each other.
Det funnits ett avstånd mellan dem, en del av livet där de inte kunde mötas.
You also have a different moral foundation.
Man har ju en sån här situation också, olika moraliska och etiska grundprinciper.
Now the Bible says that God's moral law is written in everybody's heart.
Gud säger i Bibeln att hans lag är skriven i alla människors hjärta.
So I don't mean completely different, I just mean some of it is different.
Så jag menar inte att det är helt olika, jag menar bara att vissa saker är annorlunda.
The Bible renews our understanding of morality because it tells us what God's will is when we forget.
Bibeln påminner oss om vad Guds vilja är och vad han tycker är rätt och fel.
Some unbelieving men are, and some believing men are, both addicted to pornography.
Det finns både troende och icke-troende män som till exempel är beroende av pornografi.
The difference between the believer is that they believe it's wrong and they need help, and the unbeliever believes it's a natural thing.
Men en skillnad kan vara att den troende förstår att det här är synd och att man behöver hjälp, medan icke-troende kan tycka att det här är en naturlig sak.
So you can have those problems come up later in a relationship if you have a different understanding of what is moral and what is immoral. Do you see what I mean?
Så här kan vara ett exempel på något man aldrig pratar om när man lär känna varandra, men som kan dyka upp senare, och så märker man att vi har olika värderingar, olika sätt att bedöma saker om det är rätt eller fel.
Do you remember yesterday when I said every human being has this question every day, these 3 questions? Who am I, why am I here, and where am I going?
Kommer ni ihåg att vi pratade om de här 3 grundläggande frågorna igår som varje människa kan ställa sig varje dag, och framförallt varje kristen? Vem är jag?
Everybody.
Varför är jag här? Svart bakar på det.
I'm sorry, I can't tell if you're done when I don't know.
I have to read some.
I feel so bad. Okay, so who am I, why am I here, where am I going? The answers we gave ourselves were from God, right?
De svar vi kom fram till, de kom ju från Gud och hans ord.
I'm a child of God, meant to love God and people, and I'm going to heaven.
Jag är Guds barn, och jag är här för att älska Gud och mina medmänniskor, och jag är på väg mot himlen.
And on the way there, I'm going to have God with me through thick and thin.
Och på min väg dit så kommer Gud att vara med mig i både lycka och sorg.
the answers in an unbeliever's who am I, why am I here, where am I going, come from a different place.
Och den icke-troende svar på de här frågorna, vem är jag, varför är jag här och vart är jag på väg, de hämtar sina svar någon annanstans ifrån.
So when you have three questions and you have a little different answers for those three questions, sometimes that creates a difficulty for the couple.
Och ibland om man har de här tre viktiga frågorna men har lite olika svar på dem, så kan det innebära friktion.
So that's why I'm saying when people are dating, if they will slow down and just think through all of this, at least they will know what in the world is going on with them when they decide they're going to marry someone that doesn't have the same faith.
Så det jag vill säga är egentligen att om man sällskapar med någon som inte är troende, sakta ner lite grann, fundera och fundera över vad det här kan innebära för mig och för oss.
So this is a really important insight that I think you can gain from scripture and from your experience, and they're the same. When you are dating and you're thinking about marriage, be very honest and clear about what you cannot negotiate about.
Det är viktigt när man träffar någon som man funderar på om man vill gifta sig med, att fundera över vilka saker kan jag inte kompromissa om.
So, Abraham sent his servant all the way over to Haran, to where Laban was, and said, get me a wife for my son. The non-negotiable was where they were going to live.
När Abraham skickade iväg sin tjänare för att hitta en fru åt Isak, då fanns det en sak som man inte kunde kompromissa om, och det var vart de skulle bo.
As Rebecca sat there and the servant made the deal with her brother and her dad, Rebecca knew she was going to get on a horse or a camel or a donkey and leave her family. It was not negotiable. She was leaving and she was going to live with Isaac. That was not negotiable.
Rebecca förstod när hon satt där och väntade med tjänaren samtalade med hennes bror och pappa. Om hon skulle gifta sig med den här mannen så skulle hon vara tvungen att lämna sin familj.
Did you see Eric just slap her on the shoulder?
Så att jag ner i snackade Cynthia på axeln.
What did you tell her when you were typing it out or talking on the phone?
Vad var det du skrev på internet när jag hade kontakt?
You have to leave. You have to come here.
I am not ever going to move to the United States.
För mig är
we are getting married. You are living here. Right?
Om vi ska gifta oss måste du bo här.
Not just in Sweden, but in Munkajunby.
Oh, det var ganska specifikt.
And you will eat the Swedish food.
You will live in Munkajunby.
My oldest son is married and he has two kids. He was 17, he started dating. He only had one really steady girlfriend and he ended up marrying her 6 years later. But he just told her, that was for him, it was a non-negotiable. I will be active in my church and you will be active too, or I will date somebody else.
För min äldsta son så han träffade sin fru redan när han var 17 år och de höll ihop i 6 år innan de till slut gifte sig. Och hans sak som inte gick att kompromissa om, det var att han ville vara aktiv i församlingen och att hon också skulle vara det. Annars skulle han hitta någon annan.
This is a truth whether you're a Christian or not. You just need to tell people what your non-negotiables are.
Det här är någonting som stämmer oavsett om man är kristen eller inte. Att det är jätteviktigt att vara öppen med vad i mitt liv kan jag inte kompromissa om.
There are some things you don't care about, but there's other things that you care very deeply about and you need to be honest with each other about them.
Vissa saker är inget problem. Det går hur bra som helst att kompromissa om dem. Men andra saker går inte och då är det viktigt att du är öppen med det.
For my wife, when we started, we grew up in the same middle school and high school, but we didn't date. We met each other after high school. The first night that we were on a date together, I told her, I'm going to be a pastor. She didn't have Christian faith. She didn't understand what my whole life was all about. And so we were in a swimming pool. And what did you do, Mary?
I swam to the other end.
We were just talking and she just took off swimming away when I said I'm going to be a pastor. So what does any man do that thinks he's got an attractive girl in the pool with him? I swam after her. Let me explain.
Jo, jag säger att han och Mary gick ju på samma högstadieskola och gymnasium, men de var inte tillsammans då. Utan de träffades på riktigt senare. Men det som hände ganska tidigt, det var att han berättade att han ville bli pastor. Och Mary var inte troende då. Och när hon hörde det så Simon till andra sidan av poolen och då följde han efter.
Both parties.
Stroke or was it?
I don't know. Very fast.
Oh, okay.
But you understand what I'm saying. You tell each other what your non-negotiables are and make it very clear. Okay? Now, the next thing is different. Learn to listen with the intent of understanding before you listen to win the argument or win the partner over. When you're dating?
Träna på att lyssna för att förstå vad den andra menar snarare än att lyssna för att kunna vinna en diskussion. Eller övertyga den andra.
There are couples when they're dating that they just figure out they cannot understand each other.
En del par märker när de sällskapar att de kan inte riktigt förstå varandra.
And they have to decide, am I going to still date this person or is it just better to move on to another?
Och de måste fatta ett beslut. Kan jag trots de här olikheterna fortsätta att träffa den här personen eller är det bättre att fortsätta leta?
I think Mary was there, I'm not sure, but I told one of our boys after he was dating someone 6 months. And they still seem to argue about little things. Okay.
Jag kommer inte ihåg om Mary var med här, men en av våra söner hade träffat en tjej ungefär 6 månader och jag lade märke till att de fortfarande eller att de ägnar mycket tid till smågnad. De bråkar om småsaker.
I said I'm not going to tell you that you shouldn't date her, but I said it's not supposed to be this difficult this early.
Och jag sa till honom, jag vill inte förbjuda dig att träffa henne, men jag vill ändå säga att det inte är meningen att det ska vara så här svårt så här tidigt i ett förhållande.
And sometimes we're so and when young adults are so in love with getting married that they don't recognize they're really not compatible.
Ibland kan det vara så att man som ung människa är så ivrig att komma vidare i relationen att man egentligen ignorerar de varningstecken som eller olikheter som finns.
So you listen to try to understand the person and you do a lot of listening and a lot of talking and then when you come to the altar to get married you say to yourself, if they never get any better, I'll promise to be their mate.
Så försök under den här tiden att lyssna och verkligen prata om saker. För när ni väl går fram till altaret, då måste du vara beredd på att de saker jag inte har kunnat förändra hittills kommer jag kanske aldrig kunna förändra. Och det är okej.
But don't ever marry somebody saying, I've got a lot of things I need to fix in them.
Men gift dig aldrig med någon när du tänker det är mycket jag måste förändra den här personen hos den här personen, men jag har ju gått om tid.
You will drive both of you crazy.
Då kommer ju båda att reta gallfeber på det.
Peter, I think it's these are good questions, you know, learn to listen because so often, even as women, and depending on the personality of the person, there are some personalities that want to fix or they want to take in and nurture and take care of people. And emotionally, they're a wreck themselves. They don't need to be bringing in somebody weaker than themselves to try to take care of either. And I see that in a lot of dating relationships. There are people that tend to date someone that's weaker than them so they can help fix them. And they really need somebody stronger than themselves.
De säger ju det att det här, just det här med att lyssna för att försöka förstå vem den andra är snarare än att bara bortförklara saker och ignorera problem. Vissa personlighetstyper, och det kanske ofta kan vara kvinnor, har en ambition att ta hand om någon som har stora problem. Jag kan fixa det här. Jag kan fixa den här personen. Men ofta kan det vara så att det kan vara en flykt från att ordna sina egna problem. Om jag kan fokusera på den andras ännu större problem så slipper jag tänka på mina egna problem och det är ofta upplagt för problem eller upplagt för en svår relation. Så Mary säger väl här att en del av de här människorna skulle istället behöva någon som är väldigt stabil så att de fick tid att liksom jobba med sina egna svårigheter.
I kind of like to describe it as an interdependent relationship. You're not completely individuals anymore, but you're not completely getting everything from the other person. You are interdependent.
Jag skulle vilja beskriva det som ett ömsesidigt beroende.
Next point. As a Christian, in any time in your life, do not be ashamed of God's word. Whatever you know and believe and understand from it, just say it from your heart. Don't hold back. Don't be ashamed of it.
som kristen, ett råd är: skäms inte över Guds ord. Det du vet är sant. De värderingar du har, våga uttala det.
What, this is a Bible verse, Romans 10:17. The Apostle Paul wrote the Romans, and he was a missionary going out and talking to people. Paul would come to places where there were nobody who had faith. He'd talk about Jesus and God, and then people would come together in the same faith in Jesus. He watched people's lives change that way. We have too, which is not to the as fast as it happened for him.
I Romarbrevet 10:17, här är Paulus talar ju utifrån sin erfarenhet av att han har burit fram evangelium till människor som inte har hört det tidigare. Och vi får säga att vi har ju också den erfarenheten, men han fick ju se väldigt stora resultat av sitt arbete.
So he wrote a verse in his letter to the Romans that we often make our children memorize. It's Romans 10:17. Faith comes from hearing what?
Tron kommer av
preaching of the word, or
yeah, faith comes from hearing the message about Christ, is what the verse says in any language if you translate it. Faith comes from hearing the message about Christ. You don't tell somebody, you just need to have faith.
Du säger inte till någon, du måste börja tro.
You don't tell somebody, I wish you would have faith.
Eller att jag önskar att du hade tro.
You don't just tell them, you better have faith.
Du säger inte, du måste tro, annars.
You tell them, can I tell you the story about Jesus Christ?
Utan istället säger, får jag berätta om Jesus?
Faith comes from hearing the message about Jesus Christ.
Tron kommer av ordets svar.
God so loved the world that he gave Jesus to us to save our soul and to give us love and hope and peace and heaven. And God came down and was a man with us and saved us this way. And he's still listening to our prayers and he's with us when we gather in his name. All of that is about Jesus, isn't it? And that's what makes us believe. Is the good news that God loves us in Christ. So don't be ashamed of that. Share that.
Vi är övertygade om att det är evangelium som skapar tro. Så glada budskapet om att Jesus stod för alla människors synder och att det är det som skapar frid med Gud. Och om vi tror att det är budskapet som skapar tro, att det är evangelium som skapar tro, då måste vi ju berätta om evangeliet.
Remember I said I swam after Mary? We were just 19 at the time. We were only 2 days apart, by the way.
Kom ihåg att jag berättade om hur jag simmade efter Mary. Vi var 19 år då. Det skiljer bara 2 dagar mellan oss i ålder.
I said I want to be a pastor because I believe that Jesus is the greatest thing that happened to the planet. I want to spend the rest of my life talking to people about him. And that's the way that I get to do it.
Och då sa jag att jag vill bli pastor för att jag tror på Jesus. Och det bästa budskapet någonsin är att han dog för våra synder. Och det är någonting som jag vill berätta om hela livet för andra människor.
And I was very interested in her at the time. She was a little bit interested in me.
But jag var väldigt intresserad av henne då. Hon var lite intresserad av mig.
But I had a non-negotiable. I was on the road to a life of dedicated service to Jesus Christ. So whoever was going to be my wife and friend and mother of my children was going to have to be all in, right?
Jag hade någonting här som jag inte kunde kompromissa om. Jag ville bli pastor och min livskamrat var tvungen att acceptera det men också hjälpa mig med det. Var en partner även i det.
The next day she worked in a veterinary's office. She put a cat to sleep for surgery and the cat died.
Och nästa dag hon jobbade här på en veterinärstation och hon skulle söva en katt inför en operation och katten dog.
And she was, her boss gave her the rest of the day off and she was upset and so she came down to see this new boy that she had started seeing yesterday.
Hon fick ledigt av sin chef. Hon var lite upprörd över det som hade hänt. Och så hade hon tid att umgås med den här killen som hon hade träffat.
So my very first counseling case was how to get over killing a cat.
mitt första fall av själavård var att försöka trösta någon som hade dödat en katt.
So we've been sharing faith-based things since those days, right? And it's just, don't be ashamed of it. Okay, then if while you're dating, not after you're married, but while you're dating, be willing to give up anyone for Jesus. Unless if you're married, somebody walks away, I mean, you can let them walk away, but what I'm saying is be willing to say, I can give up anybody for Jesus because he's God and my Savior. Go ahead.
En jätteviktig grundinställning när vi letar efter en partner. Det är att tänka att jag är villig att välja bort vem som helst för Jesus skull.
These might be things you share with your confirmation class while they're young and they're not yet dating.
Det här är något som är bra att tala om i konfirmationsåldern när barnen och ungdomarna är unga och kanske ännu inte har börjat dejta.
And then the last one kind of goes back to what we said before. Do not do everything a married couple does until you are a married couple.
Och den sista, gör inte allt som ett gift par gör innan du har gift dig.
Questions, comments, arguments, debates?
Har ni några frågor eller tankar eller invändningar om det vi har pratat om?
What do you do when your child moves in with, if my daughter's only six, but I think 15 years from now, she moves in with her boyfriend anyway.
Vad ska man göra om vi säger till exempel, min dotter är ju bara 6 år, men om 15 år, att hon flyttar ihop med sin pojkvän, vad ska man göra som förälder?
Tell Eric to go talk to her.
Säg till Jan-Erik att han får ta det snacket.
I've met some parents that say, you know, you're living a sinful lifestyle and I don't want anything to do with you until you get it right. And then I've met other parents that say, I don't really like what they're doing, but they're still my kid. I have to love them, and they invite the couple over for dinner.
En del föräldrar kan vara ganska hårda och säga att du lever på ett syndigt sätt och så länge du gör det så vill jag inte ha någonting med dig att göra. Medan andra går åt andra hållet lite grann och säger jag gillar inte det du gör, men du har fortfarande mina barn och man bjuder hem dem på middag och sådär.
This is a very real and messy thing, isn't it, for us to think through, so I'm really glad you brought it up.
Ja, det är bra att du tog upp det, för det här är någonting, en väldigt svår situation och väldigt vanlig också.
I have a niece who grew up a Christian and still says she believes in Jesus, who just graduated from college, who became a lesbian 2 years ago.
And a niece is your sibling's...
My sister's daughter. No.
Så hans systerdotter har växt upp som kristen. Nu är hon 20 år och så har hon nu gått ut med att hon är lesbisk.
My nephew asked me to officiate at his wedding and he was living with his girlfriend.
Och jag har varit med om att blivit tillfrågad om att gifta ett par där de redan bodde sambo innan de skulle gifta sig.
I told you last Sunday, Saturday night, my godchild had been living together with her husband, boyfriend, and their pastor married them privately, and then I did the public wedding.
Jag berättade också om att just innan jag kom hit så hade jag en vigsel som var egentligen bekräftelseakt i kyrkan. Men saken som hade hänt där var ju att de hade redan flyttat ihop. Deras pastor hade gift dem vid tidigare tillfälle.
So hypothetical situations are hard to answer, but real life ones right in front of you maybe become a little easier, although it's hard. And I'm gonna give you a few broad statements about it, okay?
Det är alltid svårt att svara på hypotetiska situationer och frågor, men jag ska försöka ändå att ge några så allmänna principer som jag tänker på.
When we had our pastor's conference 2 days ago, we had 2 pages on what I try to do when I'm talking with people about this kind of thing, as their pastor or their uncle.
På pastoralkonferensen för 2 dagar sedan, då hade vi en ganska lång diskussion om det här. Jag hade ett papper med en massa punkter om vad jag brukar tänka på när det gäller vägledning för par som har flyttat ihop utan att gifta sig.
So, point number one. It's a matter of the heart, not the behavior.
Och den viktigaste saken är att det handlar om hjärtats inställning främst och inte beteendet.
Keep your heart open to the person and help them keep their heart open to you.
Försök fortsätta att hålla ditt hjärta öppet gentemot den här personen och behandla dem så att deras hjärta är öppet gentemot dig.
The situation you said was your daughter who's young and maybe she grows up and does this. Means that you shared all these thoughts all this time while she's growing up. And she said as a little girl, I believe all that you believe, mommy. I'm with you, right? And she's grown up. You can go back there and talk about that with her heart to heart.
Det här hypotetiska exemplet med Cynthias egen dotter, då har man ju under deras uppväxt uppfostrat dem och talat om de här sakerna långt innan de fyller 21. Och då kan man återvända till det. Kommer du ihåg det vi har pratat om under din uppväxt?
This really isn't heart to heart. You know better. I taught you better than that.
Det här är inte en öppenhjärtigt samtal. Du borde veta bättre. Jag har uppfostrat dig på ett helt annat sätt.
This maybe is a little better. You're having lunch together and you say, honey, I just want to know what has changed in your beliefs and how that happened.
Det här kanske är lite bättre. Ni sitter ner och äter lunch tillsammans i lugn och ro och så frågar du, älskling, jag skulle vilja veta, vad har förändrats för dig och ditt sätt att tro?
Tell me why you think it's better to live together.
Berätta varför du tycker det är bättre att bo sambo.
Tell me how you feel about your relationship with God now compared to when you used to say that you believed he wanted you to wait.
Berätta om hur du tänker kring din gudsrelation idag jämfört med innan, när du fortfarande hade inställningen att han ville att jag ska vänta med sex i äktenskap.
In my experience, a lot of young adults have quit listening to God. They've been kind of coming to church and listening a little bit, but they've been listening to a whole lot of their friends and a whole lot of the media, and they've been watching a whole lot of movies. I had one young man in our church. He was 25 years old. He went through our school, so he had God's word every day. And he was living with his girlfriend, and he said they were having a baby and wanted me to be happy. He'd been away from us for a while, but he'd been living in the city, I mean away from church. And he said, you know, can you baptize my baby? Absolutely, I'll baptize your baby. And me and my girlfriend are thinking about getting married. And I said, can we just talk about that? And he said, sure. And I said, how do you think God feels about it? He goes, what do you mean?
Jo, jag tror att ibland så kan det vara så för våra ungdomar att de kanske inte är så aktiva, de kanske inte läser Bibeln så mycket, de kanske inte är aktiva i församlingens liv och hör kristen undervisning. Och så tar världens värderingar över. Ett exempel var en 25-årig man som bodde sambo med sin flickvän och så hade de fått ett barn och han ville att jag skulle döpa barnet. Då sa han, det vill jag jättegärna göra. Och då berättade han också att ja, men jag och min flickvän vi funderade lite på om vi skulle gifta oss. Och då så sa han, men det skulle jag vilja prata om, det är jätteintressant. Och så frågade de, hur tror du att Gud tänker om er relation? Och då var han väldigt oförstående.
I said, do you remember when you were in 7th grade in Mr. So-and-so's class? And he said, yes. And I said, do you remember when I came in every Tuesday and Thursday and taught faith and God in the class? And he said, yes. And I said, remember when we talked about the 10 commandments? And he said, yes. And I said, do you remember the 6th commandment? And he said, no. And I said, it goes like this, and then do not commit adultery. And I said, did you know that includes treating someone like your spouse and having sex with them before you ever get married to them? And he said, I forgot all about that.
Jag pratade med honom om den, påminde honom, kommer du ihåg det vi har pratat om under din uppväxt? Kommer du ihåg det sjätte budet? Nej, sa han.
He said,
och så sa jag, men du ska inte begå äktenskapsbrott. Förstår att det handlar inte bara om de som är gifta utan också om de som inte är gifta. Och då sa den här mannen, det hade jag helt glömt.
He said, I've never even told my girlfriend about that because I forgot about it.
Jag hade glömt det, jag har aldrig ens sagt det till min flickvän.
He said, she wants to get married more than I do.
Hon sa, hon vill gifta sig faktiskt mer än vad jag vill.
I said, well, I'm starting a new Bible class where we'll talk about the whole Christian faith and it includes all of this. Why don't the two of you come to that?
Då sa jag, jag har precis tänkt börja med en ny bibelstudieserie och det handlar om grunder i den kristna tron. Ta med henne och kom dit.
We had that Bible class in our home that year and she grew up Catholic and she, when we got to that part of the lesson to talk about it, she said, my mother's been on me for a long time that I was living in sin.
Och den här kvinnan hade växt upp som katolik och hon, när vi kom in på det här med sjätte budet, då sa kvinnan, det här är något min mamma tjatat på mig länge om att vi lever i synd.
She said, I see why it's a good thing and why it's God pleasing and I can't wait until we get married. And we planned the wedding a few weeks later, maybe like 6 weeks later, and they got married.
Och då sa hon, jag förstår varför det här är Guds vilja. Och så planerade vi in bröllopet kanske 6 veckor senare.
The reason I shared this long story was that's one example about not shunning them, but taking the role of a loving teacher to walk them back through what they once knew and what they need to remember.
Well, anledningen till att jag tog upp det här ganska långa exemplet det är att istället för att ta avstånd från människor som syndar så ska vi agera mot dem med kärlek och undervisa dem om vad som är rätt.
We have other pastors in the room, so if they want to answer too, you can. But that's my shooting from the hip answer to a question like that.
With a friend of ours, mine, Terry, when I happened to go see her one day, we were meeting. I think I shared this with the women. I can't remember. But I knew she was living with this guy. I said, Terry, you know, how's Terry? Are you still living with him? And she goes, yes, and I don't want to hear anything else about it. My mom's already talked to me, so just get over it. And I said, hey, I can't get over it, but you know what? I'm not upset. It's God. I'm concerned for you that God, because God said this is not right. And put the pressure back on God's word so that I could have a reason to talk to her was about God's not work, not me trying to judge her, but it was God's word that was judging her.
Ja, hon berättade om den här vännen igen, Terry, som bodde med den här killen som också heter Terry, fast med Y. Och just det att hon, när hon berättade för Mary att de bodde tillsammans, så ville hon direkt säga, åh, kom inte med någon moralpredikan här, det vill jag inte höra, veta av, det är inte ditt problem. Och Mary svarade, nej men det är ju sant, men det är Guds problem. Och jag tror, alltså det finns en frestelse, nu översätter jag inte här. Alltså det finns en frestelse för oss att antingen, som Cynthia sa, ta avstånd från den som syndar. Och vad är skönt med det? Vi slipper prata om synden. Och vi slipper förmana. Vi tänker, det räcker som förmaning att ta avstånd. Då lär de sig. Men det gör de inte. Och en annan frestelse, det är att bara acceptera. Och det är också att undvika konflikter. Och då kan man känna att man är kärleksfull. Vi accepterar det här hypotetiska exemplet då. Min son lever tillsammans med sin flickvän. Vi accepterar det och tar inte upp det, för det är jobbigt att prata om, det är känsligt. Och det är liksom två diken, men det är egentligen samma synd som vi begår. Vi undviker att förmana när vi borde förmana. Antingen genom att inte prata alls, eller genom att prata men alltid undvika det här känsliga ämnet. I'm saying that there's really two sides of the same sin. You avoid talking about it either by not talking to them at all, or by talking to them and acting as if nothing is wrong. It's really the same thing.
How should we think about it if it's someone who is, if it's a friend who is not a part of my church fellowship in my congregation or in someone else in my church fellowship? Do I have a bigger responsibility, would you say, if it's someone in my congregation, or do I have the same amount of responsibility to talk to them about it if they're outside.
Kan du säga det på svenska?
Ja, hur ska man tänka? Har man lika mycket ansvar eller mer ansvar om det är någon vän som inte är med i min församling eller någon annan församling som jag har kyrkogemenskap med?
I got thoughts. What do you feel like is the answer to your question?
Nu tänker lite grann här, men vad tycker du själv?
I think it's if it's a friend outside of my congregation, it can be easy to think that, oh, that's not my problem. So I guess that's not a good way to think.
First of all, let's just say this, okay? Your soul is safe with Jesus because you have been changed. You loved God because He first loved you, and you want to do the right thing, right? If anyone that you have around you in the human family does not live in that same faith in Jesus Christ, forget about church membership or anything else, just doesn't have a relationship with Jesus Christ through the gospel, then you want to be the light, but you want to be a loving light, to share the light with them, right? And so don't try to figure out rules for which one you should be more worried about or whatever, and don't give yourself a pass about being the light. But then just be the light. And that woman that Mary's talking about, is, I've never met her. She's not a member of a church that we belong to, but that woman says she is a believer in Jesus Christ. She says she's Mary's sister in faith, and yet she doesn't live like it, and she's miserable too in that relationship. She's trying to put that lady... Mary's been telling him, he's trying to figure it out, right? So Mary's just trying to be the light. But Mary would talk that way with somebody that was like the kid in my office that is a member of my church too, because they're just the same. They're people, right? So don't if you get hung up on membership or not membership, you forget just to love people with the truth. So just speak the truth in love with everybody. But if someone is a called a brother or sister in your faith, Paul the Apostle said, you have a relationship you've already declared with one another. And so you bank on that when you do talk with them. You say, you're a brother of mine. You're a sister of mine in the faith. You're one with me, they're a member of your church. You're one with me at my church. And yet we've always said together that we believe in His will regarding this or that. And this is the problem that I have. And you talk with them like a brother would talk to a brother, right? So, but you're going to talk with anybody. But you talk with them like you talk to a brother. And Paul said, if somebody calls themselves a brother, or I'm sorry, I left you in the dust. If somebody calls themselves a brother or sister in the faith, and yet they act willingly different than that, he said, after you have talked with them, tell them you're not showing that you really have the same faith anymore. And that's when he talks about excommunication, you know, that shunning and pulling away. But it's after you have had all that conversation. It all goes over a period of time. Are you with me? Okay. Well, what Paul's... Hang on one second. I know you want to translate all this. I'm sorry. But I want to just answer. He's understanding me, so I just want to answer. Paul says that, what do I have to do with judging the world? Right? They need to first hear what?
Gospel.
Yeah, the gospel. So... You can pick whatever you want to translate.
Yeah. Ja, men alltså, om man ska sammanfatta, vilka har vi ett uppdrag att älska? Vem är vår nästa? Alla människor. Så att vi har ju ett uppdrag att älska, förmana, varna, uppmuntra och trösta alla människor. Däremot så har vi ett särskilt ansvar för de som delar vårt liv. Och det är också någonting man kan anknyta till i samtal. Vi delar ju tro. Hur tänker du? Sen så har vi också ett särskilt ansvar för församlingen. Så att i en församling, i en kyrkogemenskap, så har vi också steg vad det gäller förmaning som Jesus har gett oss. Det funkar inte på samma sätt med någon som inte är med i vår gemenskap eller inte ens är en kristen. Men huvudpoängen är ju liksom att agera på ett kärleksfullt sätt, oavsett vem det är, men ta hänsyn till vem det är. Jag kan inte använda samma argument eller samma sätt att förmana med vem som helst. Utan det beror lite grann på vart de står. Ungefär så
tror jag. You pastors that are here, you want to add anything besides this pastor and what he said?
Ni andra pastorer, hur tänker du?
Stephen, are you thinking something?
Yeah.
Lots of things.
Well, we have had some sad happenings and so in our church, and it's good for me to hear you how you handle it as an example of that. And so. I think we have had some pressure to, if it's a couple that live together and one of them has belonged to the church and been gone for a while, I think in some it has been a pressure that first must the church do the right thing to excommunicate such a person. So, and then...
You forgot.
Well, it not so much about the church doing the right thing, or in that respect as winning a person. The focus must be winning a person.
Stefan säger det här, att jag uppskattar det här som de säger om att handla kärleksfullt vad man än gör. Alltså att det kan finnas, man kan känna tryck som pastor eller som församling, och jag tror vi har kämpat med det lite grann. Att göra det som är rätt, att visa utåt att vi tar tag i problem, att exkommunicera någon som lever fel. så att andra ser att här vi tar i med hårdhandskarna. Men att det är viktigt då att tänka, till exempel med en inaktiv medlem, vad är mitt huvuduppdrag? Don var inne på det här då, att fokus är i den här personens hjärta och omvändelse och tro. Så att om vi kan tvinga någon att gifta sig så blir de inte frälsta för det. Utan om man tvingar någon att gifta sig till exempel, så blir de inte frälsta av det. Utan det är viktigt att de gifter sig för att de förstår det vi gjorde var fel. Vi vill göra det som är rätt i Guds ögon, att man har rätt motiv. Annars kan man göra som katolska kyrkan förut, framförallt bara förbjuda skilsmässor. Oavsett om ni bor ihop eller inte så är ni gifta i kyrkans ögon. Och det är ju rätt på ytan då. Men ni kanske bor med varsin annan person i själva verket. Alltså att fokusera på hjärtats inställning så att man därifrån kan komma fram till rätt handlingssätt.
One little undercurrent of communication that I want to give you is ask a lot of questions when you're in relationships before you speak. So you're trying to understand everything about who's talking to them, what their feelings are, what they really think about everything. Ask a lot of questions, and then you're showing love by doing that. And then you can see, can I help you with this or that? That your answer was this way, and you're making me want to ask another question. And I was modeling that when I was talking about my conversation with that young man. I asked him, what about this and what about, and were you in that class? Do you remember? And I took him back with questions that were gentle and loving to a place where he had forgotten all about. And then I was ready to walk him through. And what happens is so often we get anxious about doing the right thing, we think, and we actually forget to love and to get on the journey with them and to remember what it's like to forget. Remember what it's like to get yourself in a place where you really never wanted to be. And try to walk with them out. So you picture yourself walking. You're walking into the muddy lake that they're stuck in, and then you're going to walk out with them instead of standing on the shore saying, "You idiot! Why are you in the mud? You should not be there. I'm going to leave you."
Ett grundråd är att ställa mycket frågor. När man blir nervös, i alla fall jag, då är det lätt att direkt vilja ge rätt svar. Du ska göra så här. Men det är ofta svårt för folk att följa om de inte riktigt förstår varför. Så jag menar på det att med hjälp av frågor närma sig den här personen, försöka ta reda på vad är det du kommer ihåg av den undervisning du har fått. Varför har ni valt att leva så här? Då kan man liksom vägleda den här personen så att de själva förstår och inser vad de borde göra och vad som är rätt. Och då lyckas man mycket bättre. Vi kan ju också märka att vi är i en situation där vi tror att vi vet hur det ligger till. Men om vi lyssnar och ställer frågor så märker vi, jag hade ju ingen koll. Det var helt annorlunda, jag tror.
I think this is a good place to stop. And maybe can we sing a hymn, Seth? Sing a hymn, and I'll say a prayer, and then we'll have lunch.
Yep.
Okay. What time after lunch? I mean, after lunch, yeah.
We gather again at 2. Long lunch.
So while he's looking for a hymn for us, let me say a prayer with you, okay?
Så vi knäpper våra händer medan Seth väljer en psalm.
God, thank you for being our Savior. Thank you for being our the one that watches over our life. Thank you for helping us to struggle with these big issues that we have. And also thank you for those who become our mate, our best friend, our partner. Help us to grow in this love and truth and be kind like you are. And take the thoughts that we shared here today and make us people that will help others that were not here to come back to you. Amen.
45.
What do you think, sir? 45.